Österrike, 8 maj 2000.
Utrikesminister Anna Lindh medger nu att de diplomatiska sanktionerna mot Österrike har misslyckats. Den svenska regeringen kommer inte att motsätta sig att sanktionerna hävs. Enligt Anna Lindh har man inte uppnått det man ville med sanktioner, nämligen att få bort det främlingsfientliga frihetspartiet ur den österrikiska regeringen.
Zimbabwe, 8 maj 2000.
Ytterligare en vit storjordägare har mördats av så kallade krigsveteraner i Zimbabwe. Mannen är den tredje jordägaren som fått sätta livet till i den politiska krisen i landet.
Alan Dunn avled tidigt i morse efter att ha blivit slagen medvetslös av ett gäng så kallade krigsveteraner utanför sin gård 6 mil från Zimbabwes huvudstad Harare. Han hade fått skallen krossad och armarna brutna.
I guess that this is the agenda. There is a serious campaign against anyone who's perceived to oppose the government.
Han är den tredje vita jordägaren som dödats sedan krisen om jordreformen började för 3 månader sedan, då gäng som leds av krigsveteraner från frihetskriget på 70-talet började ockupera hundratals lantegendomar som ägs av vita jordägare. Och många av de svarta lantarbetarna terroriseras. Minst 19 människor har dödats den senaste tiden. Och vid ett möte anklagade oppositionen president Mugabe för att underblåsa våldet inför de val som ska hållas om ett par månader.
This is risky and I cannot be afraid alone when my members are being beaten up, killed. We know the risks.
Samtidigt höll de så kallade krigsveteranerna möte där ledaren manade sina anhängare att kasta ut alla vita med brittiska pass ur landet, cirka 20 000 människor.
För ovanlighetens skull i en konflikt i en före detta koloni i Afrika så är det ju de vita jordbrukarna i Zimbabwe som främst har fått omvärldens sympati. Men allt är kanske inte så enkelt. Våra utsända rapporterar om attityder och klassskillnader som för tankarna till det gamla kolonialväldet.
Det är oroliga tider och kyrkan i Wedza är nästan full, trots att vägarna är osäkra och gårdarna runt omkring har ockuperats. Som vanligt är Jenny Whaley här. Hon har levt hela sitt liv i Afrika. Orostider är hon van vid, men aldrig har hon känt sig så hotad som nu. Och denna söndag så gör pastor Kenneth allt för att ingjuta styrka.
There's always the hope of resurrection, and that is what we want for our country.
Utanför håller Jennys son William vakt. Ingen känner sig trygg längre. Zimbabwes president har kallat de vita jordbrukarna för statens fiender och brännmärkte dem nyligen på självständighetsdagen.
What we reject is the persistence of vestigial attitudes from the Rhodesian yesteryear. Attitudes of a master race, master color, master owner and master employer.
Och även om Mugabe överdriver så kan det inte heller avfärdas som struntprat. För inga svarta är med i kyrkan. Kyrkbesökarna hävdar visserligen att de håller sig borta på grund av våldet. Men Jennys lantarbetare går inte till samma kyrka som sin arbetsgivare. Denna söndag har de inte vågat gå alls och några arbetare underhåller barnen. Zimbabwes 70 000 vita lever åtskilda från landets 12 miljoner svarta.
I have a lot of people who've worked for me for many, many years who I'm, you know, pleased to call friends because I know them very well. They know if they've got problems or anything they can come to me and we will help. But their lifestyle is so different from mine. Their whole outlook is different to mine. And, you know, people tend to go along with people who are of the same thing I think you would find in your own society.
Lovemore föddes att bli arbetare på Jennys gård. För honom är det självklart att inte umgås med vita. Och han ger sin president delvis rätt.
The way it from on this farm is right. It's good, it's patient,
is social help. It's good. On this farm is good.
And on other farms?
And some now they are bad.
No matter where you go in the world, you will always get people who are not as good to their workers as others. It doesn't matter where you go in the world. This is a fact of life. Everybody is different.
Det största bekymret för lantarbetarna är istället pengar. Zimbabwes usla ekonomi med över 50% inflation gör att lönen på 8 kronor om dagen inte räcker långt.
It cannot support me, my wife and my kid, my mother. It's very little for me to do that. So I need a bit more.
They do have free housing, free water, free light, other free benefits too, and with the subsidized mealy meal for them. And in fact, most of our guys are actually above the basic wage.
Och våldet hotar att göra allt värre. Jordockupationerna har sanktionerats av president Mugabe och det är betalda ligister och regeringsanhängare som härjar. Så gott som ingen av Zimbabwes 350 000 lantarbetare stödjer ockupationerna.
Some they are thinking that is bad because they are losing their jobs. Well, they can forced to get a piece of land, but they don't have money to start plowing and so forth.
Well, if we have to leave it, if we are forced to leave it, it will be obviously handed over to the war veterans, and there are probably 50 or 60 families maybe settled on it, and altogether on the farm we've got over 300 families that live here and are making their living here.
Så verkligheten är varken svart eller vit ens i Zimbabwe. Och med en president som sagt att de vita lika gärna kan lämna landet, så är svaret på frågan om vem som egentligen har förlegade attityder inte självklart. Sam Kapadia och Simon Stanford, SVT, Zimbabwe.
Nionde maj 2000. Sanktionerna fortsätter visst mot Österrike.
Och här är lunchekot. EU-sanktioner mot Österrike blir kvar. Statsminister Göran Persson tillbakavisar uppgifter om en mjukare hållning. Och först gäller det EUs diplomatiska sanktioner mot Österrike som infördes efter att det högerpopulistiska frihetspartiet tog plats i den österrikiska regeringen. Det kommer nu nya överraskande besked om EUs inställning till Österrike. Sanktionerna är inte alls på väg att avvecklas, det säger nu statsminister Göran Persson.
Ja, jag ser inte att vi kommer att bryta upp dem, utan det krävs säkert mer av förändring i Österrike för att det ska ske.
Det är alltså ingen omsvängning på gång?
Inte vad jag har fångat upp. Det har funnits hela tiden nyanser i stats- och regeringschefskretsen där man har skilt sig åt. Men det var ett enhälligt beslut och jag tror inte att vi kommer att bryta upp det i Portugal. Sen vet man inte vad som händer i framtiden, men det är en tydlig markering att vi i Europas union inte accepterar regeringar som innehåller partier som öppet står för främlingsfientlighet.
Den framtid du talar om innehåller ju att Sverige ska bli ordförande. Vad betyder det för Sverige om vi befinner oss i någon slags mellanläge?
Jag tror inte att vi kommer ha ett mellanläge, därför att nästa ordförandeland är Frankrike. Skulle de så att säga ändra den här politiken som vi nu bedriver, så sker ju det naturligtvis efter det att det har skett någonting materiellt i Österrike. Eftersom det är ju Frankrike och den konservativa presidenten där som har varit den drivande kraften i de här åtgärderna mot Österrike. Efter oss i ordförandekretsen ligger ju Belgien med sin liberale premiärminister som är den andra starka motorn i den här kampanjen. Och jag måste säga att sker ingenting materiellt i Österrike, så tror inte jag att vi kommer att befinna oss på något sätt i någon slags mellanläge.
Om inget annat händer, så skulle alltså sanktionerna fortsätta att gälla enligt din prognos åtminstone till och med år 2001?
Ja, det tror jag, och sen tror jag väl också att det är så att frågans förändring ligger mer i det österrikiska beteendet.
norska storstrejken slut 9 maj 2000.
Ja, i Norge är de flesta av de 85 000 LO-medlemmar som strejkade nu tillbaka på sina arbetsplatser. Storstrejken avblåstes tidigt i morse efter nattliga förhandlingar och Lage Ödemark som arbetar på bildelstillverkaren Raufoss är nöjd med sin nya lön.
Nej, jag är klart jag är lättet, men jag är väldigt gott förnöjd med det nya anbefalte förslaget som ligger på bordet.
Minst 250 kronor till i månaden och en extra semestervecka. Det blev resultatet av löneförhandlingarna i år för Lage Ödemark. Lågavlönade får ett ännu större lönelyft och avtalet ska gälla för en kortare tid, för bara 2 år, så att LO-medlemmarna kan få mer pengar snabbare om den norska ekonomin fortsätter att gå på högvarv. Men Lage Ödemark skyndade sig till fabriksgrindarna på Raufoss i morse så fort han hörde att LO och arbetsgivarföreningen i Norge hade avblåst strejken. Jag har varit orolig för mitt jobb, säger han. Strejken vid bildelsfabrikerna i Norge har ju ställt till stora problem för bland annat Saab och Volvo. Och bilföretag som BMW har hotat att bryta kontrakten med sina norska underleverantörer. Och direktören på Raufoss, Ottar Henriksen, säger att strejken avblåstes i sista stund.
Det var helt nödvändigt för oss att vi kom igång på förmiddagsskiftet nu idag för att inte det ska föra till väsentlig skada för våra kunder.
Nu får LO-medlemmarna i Norge ett lönelyft på motsvarande 5% i år och det är betydligt mer än vad arbetsgivarna var beredda att betala före strejken.
Nionde maj 2000. Lite från rättegången från diskoteksbranden i Göteborg.
Idag förhördes den 19-åring som misstänks vara den som rent praktiskt startade den brandkatastrof som tog 63 ungdomars liv för 1,5 år sedan. Men i förhöret så hävdade han att ytterligare en av de 4 åtalade var med och startade elden under några stolar.
Under poliseskort fördes i morse de 4 åtalade till rättegången. I gårdagens förhör utpekade den yngste en av de övriga för att ensam ha antänt elden. Idag var det den utpekades tur att förhöras. Och då fick rätten höra en något annorlunda version.
Du och 2 andra rev sönder papper och var placerades det då?
Under stolen.
Under stolen, ja. Och sedan då?
Sedan tände jag eld på ena änden av pappret.
Du tände ena änden?
Mm.
Ja, och?
Och sen var det en annan som kom fram och tände i andra änden. Jag ska inte behöva säga att då, den personen har gjort så eller den andra har gjort så. De ska själva få tala om det istället.
Men han gör ett undantag. Han pekar ut den yngste. Han rev papper och kastade lacknafta på elden, påstår den idag förhörde. De 2 först förhörda har alltså i 2 olika versioner pekat ut varandra för att ha deltagit i anläggandet av branden.
Och när han sen berättar vad som hände i kulverten och i nödtrapphuset, då har han berättat om det och hållit fast vid det hela tiden. Och det tycker jag visar på en trovärdighet. Han har inte ändrat någonting i sina uppgifter.
Jag tror han har något att dölja. Han döljer något verkligen. Det var jag tror att han pratade igår att han berättar sanningen.
De centrala uppgifterna stämmer ju trots allt överens, nämligen han som igår pekade ut vem som har tänt och denna man hörs idag och medger att han har tänt. Varför skulle man elda under stolen om det nu var något riktat mot arrangörerna?
Nej, för att de skulle betala stolen och skulle få städa upp det. Jag vet faktiskt inte, men tanken kom bara att det kanske finns någon möjlighet att det sprider sig.
Mm. Mm.
Det är han, tänker jag. Det är han som har gjort det här. Det är han som tog Maria och Yasmin från mig. Det är han som försökte att spela Gud den där kvällen. Även de andra med honom.
Senare på eftermiddagen förhördes också den äldste. Han erkänner att han var i trapphuset när branden anlades.
Jag sa ingenting, jag hörde ingenting om själva inträffandet.
Tycker du detta låter rimligt?
Han såg inte, han minns inte och han vill inte berätta. Han såg ingen brandfarlig vätska och anser inte att han har något ansvar för det som hänt.
10 maj 2000, den så kallade Malexander-rättegången.
Idag avslutas den 2 månader långa Malexander-rättegången. De 3 huvudåtalade har medgett betydligt mer i hovrätten än i tingsrätten, men fortfarande går deras berättelser isär om vad som egentligen hände i Malexander. Ekot har gjort en återblick över rättegången och det är Jackie Arklöv och chefsåklagaren Lisbeth Johansson som hörs först.
Vad som hände i Malexander, det kan jag tyvärr inte svara på.
Varför då?
Därför att jag var inte delaktig i händelserna. Mm. Jag har inte avlossat ett enda skott där. Jag har allra minst dödat någon där. Jag sätter mig i framsätet.
Ja, men Tony Olsson har ju sagt att han satt i framsätet och då undrar jag förstås om ni satt där bägge 2.
Det Tony Olsson säger får han stå för. Jag kan bara tala om vad jag har gjort.
Sen så går jag in till det frampassagerarsätet så lägger jag Ussin bakom förarplatsen så att säga passagerarsätet bak då.
Mm.
Och så tar jag plats vid passagerarsätet fram då, knästående och med ryggen mot konsolen då.
Ingen utav er har skjutit om Alexander?
Det är uppenbart att åtminstone 2 personer ljuger.
Genom din berättelse här nu så säger du att Andreas och Jackie har varit ute ur bilen och skjutit.
Jag vet vad jag säger.
Ja. Är inte du rädd för att du ska råka ut för någonting?
Nej, jag är inte rädd för någon.
Det är Tony Olsson som uppmanar att stanna bilen. Och jag är ute den uppfattningen att det är för att vi ska ge upp. Och jag har inte mer än sagt att polisbilen också har stannat bakom oss. Och när jag har sagt det, då är det... Då tar han över helt enkelt. Det är då han reser sig och säger jag skjuter och skjuter rakt mot polisbilen.
Endast i ett avseende är Axelsson, Olsson och Arklöv helt samstämmiga i sina berättelser och helt överens när det gäller Alexander. På en enda punkt. Och det är att ingen av dem har sett någonting. Ingen av dem har gjort någonting. Och ingen av dem har märkt att 2 polismän dödades. Inte förrän dagen efter har någon av dem fått reda på det här.
Inför oss alla sitter ni och påstår gång på gång att ni, de enda 3 som var på plats när Olle och Robert avrättades, inte skulle ha vetat att ni lämnade 2 döda poliser efter er i Alexander. Det är ett hån mot oss som ska leva resten av våra liv utan dem att behöva höra detta.
Anneli Ljungberg, sambo till den dödade polismannen Olof Borén, hörde vi sist i det här collaget sammanställt av Maria Eksedler och Margita Boström.
Och i hovrättsförhandlingarna kring polismorden i Alexander hävdade försvarsadvokaterna idag att ingen av de åtalade bör dömas för mord. Orsaken, hävdar advokaterna, är att åklagaren inte har lyckats bevisa vem som sköt poliserna.
Andreas Axelssons advokat Thomas Wastersson framhöll i sitt slutanförande att Axelsson inte kunnat skjuta polismännen Robert Karlström och Olof Borén eftersom Axelsson själv blev skjuten när han steg ur flyktbilen.
Man kan inte utesluta att en ensam gärningsman eller 2 gärningsmän lekt krig på platsen. I detta sammanhang vill vi särskilt peka på att Arklöv tidigare har varit legosoldat och synes älska krig. Olsson är tidigare dömd för att ha förberett ett mord.
Tony Olssons försvarare Peter Altin underströk att trots att åklagare och polis haft enorma resurser till sitt förfogande har man inte lyckats klara ut vem som egentligen sköt de dödande skotten i Alexander.
Den tragedi som de anhöriga varit utsatta för, blev av med sin pappa, sin son, sin sambo, den blir inte bättre för att om man ur rättssäkerhet skapar en ny tragedi genom att döma, i det här fallet Tony Olsson, när man inte säkert vet att han har deltagit på det här sättet.
Även Jackie Arklövs advokat Per Durling yrkade på ett frikännande från mordanklagelserna eftersom åklagaren inte lyckas visa vem som sköt. Alexander-rättegången avslutades med att de tilltalade fick ett sista tillfälle att uttala sig.
Vore det så här att
jag visste hur Borene Karlström hade dödats, så hade jag sagt det i hovrättsförhandlingen. Men, och nu säger jag det personligen utan att det för den delen behöver ska påverka dom eller något. Och det är att jag faktiskt är oskyldig till mord på Karlström och Borén. Så det vill jag sagt personligen till de anhöriga.
Och dom i målet väntas den 7 juni. Och här är morgonekot. Räddningsmanskapet i Holland letar i ruinerna efter explosionsbranden. Men det är liten risk för liknande olycka i Sverige enligt myndighet. I holländska Enschede söker räddningsarbetarna fortfarande efter offer från den svåra olyckan i helgen när ett fyrverkerilager exploderade i bostadsområdet. Antalet skadade blir hela tiden fler och nu ökar rädslan för att också antalet dödsoffer kommer att stiga, rapporterar vår utsände.
200 kanske är det en ödesdiger siffra här i Enschede. För fortfarande nu på morgonen har myndigheterna inte koll på vad som hänt med 200 av de människor som i den sköna och starka eftermiddagssolen i förrgår befann sig i närheten av jättelagret med fyrverkerier. Myndigheterna har hittills varit hoppfulla. I lördags var det 500 personer vars öde var ovisst. Genom ett intensivt arbete har man lyckats spåra ungefär 300 som visar sig vara på semester eller på besök någonstans. Därför kan det mycket väl vara så att också de resterande 200 kommer att visa sig vara oskadda. Men ingen vet. Och många hyser stark oro och befarar det högst sannolika. Att en del ska visa sig finnas under nedfallna väggar eller någon annanstans i det kaos som för mindre än 2 dygn sedan ännu var ett helt vanligt bostadsområde. Det finns en annan siffra som stiger för varje timme som går och det är antalet skadade. Nu på morgonen är den uppe i 589. En annan mätare på att en hel del återstår är också att myndigheterna sent igår kväll drog tillbaka ett aviserat erbjudande om att de boende i utkanten av katastrofområdet skulle kunna flytta hem igen. Det blev kontraorder och de rödvita banden fortsätter än så länge att värja i den sommarheta staden. Det börjar också bli vissa problem att hitta bostad till de evakuerade. Många vars hem slagits i spillror har visserligen släktingar som upplåter sina hem. Men i det område som bokstavligen blev ett inferno fanns också en hel del turkiska invandrare som inte har några anförvanter. De har svårare att hitta en tillfällig bostad. Willy Silberstein, Enschede.
Också i Sverige finns flera stora lager med fyrverkeripjäser, men en olycka lik den i Holland kan knappast inträffa här, säger Sprängämnesinspektionens generaldirektör Erik Nilsson.
Med de regler som vi har idag så är min bedömning att det kan inte inträffa, för att det här är ju då en tillståndspliktig verksamhet i Sverige. Och med de avståndsregler vi har så skulle det vara helt omöjligt att placera ett lager in i ett samhälle.
I Sverige är tillståndsgivning och tillsyn splittrade på flera myndigheter. Sprängämnesinspektionen ger tillstånd till tillverkning och polisen ger tillstånd till import och förvaring av fyrverkerier och sprängämnen. I Sverige finns 14 små tillverkare av fyrverkeripjäser, men importen är betydligt större och det finns ganska stora lager av fyrverkeripjäser också här.
Det finns de som innehåller 10-12 ton, ända upp kanske till storleksordning 50 ton. Men de ligger då ute på landsbygden.
Staden Enschede i Nederländerna är fortfarande 2 dagar efter explosionen i fyrverkerilagret en lamslagen stad. Man försöker röja upp i förödelsen, men fortfarande så är det bara 15 personer man med säkerhet vet har dödats. 200 människor vet man inte var de befinner sig någonstans, om de är bortresta eller om de blev katastrofens offer.
Här i olycksstaden Enschede finns det ännu ett lager med fyrverkerier. De som bor runt omkring är nu rädda, upprörda. De litar inte längre på vad myndigheterna säger om att det skulle vara ofarligt att bo granne med ett fyrverkerilager. Ägaren själv står bakom stängslet och försvarar sig och firman med att man följer alla regler, men grannarna litar inte längre på honom.
Två nätter har jag inte geslafen.
Det är egentligen sagt att det kan inte passera.
Nej, det har de också sagt från de andra. Da kann auch nichts passieren. Man sieht ja, was passiert ist.
Wir wohnen hier 100 Meter weiter. Wenn das explodiert, das ist 500 Tonnen. Und da war es 100 Tonnen.
Wenn sie hier nichts an tun, die Bürgermeister und die ganze Regierung, dann das sind die ja wertlos. Das ist nichts.
Polisen här släppte idag flygbilder över explosionsområdet där det enligt tillstånden ska ha funnits 100 ton fyrverkerier. Nu ser det ut som en bombad stad. Specialenheter forslade idag undan rester av hus och identifieringsspecialister sökte vidare så att inga lämningar efter döda följde med. Fortfarande befaras att många finns under husmassor och aska. Ägaren till det andra fyrverkerilagret här i stan säger att det inte bara kan ha varit ett lager, det måste ha pågått något annat där för att orsaka en sån våldsam explosion.
Det gick med feuerwerk geht es ja gar nicht. Das ist nicht möglich. Das muss was anderes sein. Das ist kein Feuerwerk da.
Ja, kommunala myndigheter här i staden Enschede och regeringen i Haag är nu hårt ansatta för att de inte haft klart för sig omfattningen av fyrverkerilager som finns i närheten av bostadsområden runt om i Nederländerna. Och både inrikesministern här och borgmästaren här i staden Enschede har idag talat om strängare regler och undersökningar av hela fyrverkerihanteringen.
Streven naar een onafhankelijk onderzoek van het hele gebeuren, waarbij alle aspecten aan de orde komen. Onafhankelijk, met nadruk. Dat zal gebeuren in overleg met de departementen en met het Rijk.
Maj 2000. Dalai Lama från Tibet på nordiskt besök.
Idag kommer Tibets andlige och politiska ledare Dalai Lama till Sverige och han ska här träffa både utrikesministern och statsministern. Kina har protesterat mot att Dalai Lama tas emot på så hög nivå, men statsminister Göran Persson anser att det är viktigt att lyssna på Dalai Lamas politiska budskap.
Det är folk som han representerar och den religion som man företräder är förtryckt. Det pågår en kinesifiering av Tibet som faktiskt finns all anledning att uppmärksamma internationellt. Och det är mitt syfte när jag tar emot honom.
Från början hade Göran Persson inte tid att träffa den andlige och politiske ledaren men la om sitt program och imorgon möts de alltså vid ett enskilt frukostmöte. Kinas utrikesdepartement har i ett uttalande uttryckt sitt starka missnöje med att officiella representanter från något land träffar Dalai Lama. Också här reagerar Göran Persson på det.
Lite förvånad, därför att det är väl snarast just nu regel än undantag att så sker när man har möjlighet till det. Och när jag då har en lucka i mitt program så vill jag gärna göra det. Och jag tror knappast att Kinas sak stärks genom att man reagerar på det här sättet.
Kommer Sverige att svara på det här uttalandet från Peking?
Nej, de vet vår ståndpunkt och vår ambassadör har varit uppkallad och redogjort för hur vi ser på situationen.
En av de känsligare frågorna för Kina är Dalai Lamas arbete för Tibets självstyre. Men den frågan kommer inte tas upp av Sveriges statsminister.
Det tror jag inte behandlas alls, utan jag lyssnar på honom och få höra vilka synpunkter han har.
Varför kommer det inte att tas upp?
Det vet jag inte. Jag har inte planerat att ta upp det, utan det är väl snarast i så fall om han tar upp det, men det vet jag inte.
Finns det någon anledning till att det inte tas upp formellt som en punkt?
Nej, utan det här är ett kort, snabbt sammanträde. Han vill informera mig om situationen i Tibet och jag vet inte vad han tänker ta upp.
För makthavarna här i Kina är Dalai Lama en ulv i fårakläder. En man som med det religiösa ledarskapet som täckmantel döljer sina politiska ambitioner att splittra Kina och återta kontrollen i Tibet. Kinas ledare har aldrig förlåtit Dalai Lama hans roll i den misslyckade revolten mot det kinesiska styret i Tibet 1959 och betraktar honom och hans exilregering i Indien som en politisk fiende. Regeringen här försöker på allt sätt förhindra att Dalai Lama får stöd utomlands eller tas emot på hög politisk nivå. Dalai Lamas skandinaviska resa artar sig därför till en präktig motgång för den kinesiska Tibetpolitiken, där statsministrarna i både Danmark och Sverige, trots Kinas varningar, tar emot den tibetanske ledaren. Kina har ständiga problem att förvandla Tibet till en provins bland andra. Befolkningen kräver självstyre och religiös frihet. Protester mot det kinesiska förtrycket förekommer ofta. Människorättsgrupper rapporterar om tortyr och övergrepp mot fängslade tibetaner i kinesiska fängelser. En tibetansk student här i Peking berättar att regeringen medvetet håller nere utbildningsnivån bland den tibetanska befolkningen för att förhindra framväxten av ett nytt ledarskap, och levnadsstandarden är låg bland befolkningen. Börje Remdahl, Peking.
Serbien.
Under morgontimmarna tog den serbiska regeringen över de två viktigaste fristående etermedierna, TV-stationen Studio B och radiostationen B292 i Belgrad, med motiveringen att dessa uppmanar folk att störta regeringen.
Den serbiska regeringen har beslutat att överta Studio B:s alla tillgångar sedan TV-stationen vid upprepade tillfällen har manat till att med våld störta den lagliga regeringen, löd det officiella uttalandet som hade undertecknats av Serbiens vice premiärministrar, varav högerextreme Vojislav Šešelj är den ene. Vid tvåtiden i natt gick serbisk polis in i radio- och tv-huset där den populära tv-stationen Radio B292 och Radio Index är inhysta tillsammans med oppositionstidningen Blitz. I huset och på gatorna runt tv-byggnaden finns nu poliser utstationerade medan ett 50-tal anställda står samlade utanför. De stoppades när de försökte ta sig in i huset. Studio B har fram till denna morgon ägts och styrts av staden Belgrad, där oppositionsledaren Vuk Draškovics parti har makten. Statsstyrelsen sitter redan i ett extra inkallat möte på grund av beslaget, och den serbiska regeringen samlas just nu till ett extra insatt sammanträde av samma skäl. Det här är utan tvekan det hittills svåraste och allvarligaste bakslaget för oppositionspartierna. TV- och radiostationerna har varit deras i stort sett enda möjlighet att nå ut till befolkningen. Det har varit Belgradbornas främsta informationskälla för att få veta vad som verkligen händer. Nu återstår den regimstyrda statliga propaganda-tvn. Sedan årsskiftet har en rad privata radio- och tv-stationer stängts av myndigheterna runt om i Serbien, och de idag beslagtagna stationerna har vid upprepade tillfällen tvingats betala höga böter för påstådda förtalskampanjer. Regimen stryper informationskanalerna för oppositionen, detta och den långa raden av mord på politiker och höga tjänstemän i president Milosevic närmaste krets har lett till en stark oro hos befolkningen att upplösningen kan bli våldsam, och varningarna kommer allt oftare för ett stundande inbördeskrig. Kristina Gustafsson, Wien.
Från diskotekrättegången i Göteborg.
Chefsåklagare Ulf Norén krävde långa fängelsestraff för tre av de fyra åtalade i brandrättegången när slutpläderingarna idag inleddes.
Idag, mer än ett och ett halvt år efter denna djupt tragiska händelse, så är det, enligt mitt sätt att se, ställt utom allt tvivel att vi vet vilka fyra unga pojkar som vid tillfället var på platsen, och vi vet också i huvudsak vad de gjorde där. Av den anledningen att det är också detsamma som att Göteborgsbranden är uppklarad.
Åklagare Ulf Norén krävde att samtliga åtalade ska fällas för grov mordbrand. De tre äldsta bör trots sin ungdom få fleråriga fängelsestraff, medan den yngste bör få sluten ungdomsvård. I slutpläderingen inriktar sig åklagarsidan på att visa att de fyra har ett gemensamt ansvar. Även om det inte går att bevisa exakt vem som gjorde vad, så var alla överens och ingen motsatte sig vad som skedde. Han lutade sig också mot att den 19-åring som valt att erkänna också pekar ut kamraterna som delaktiga. Samtliga måste också begripit vilken fara de utsatte de 400 festdeltagarna för.
Elden har anlagts uppsåtligen. Det är, som jag har sagt, ingen tappad fimp eller kortslutning. Man visste att lokalen var fullproppad. Och man visste att i nödtrapphuset var fullt med eldfängt material.
Men vilka straffen än blir så kommer såren aldrig att läka. Det sa Thomas Bodström, målsägarbiträdet som företrädde 250 av de anhöriga i sitt anförande.
Det här målet, ordförande, det här målet finns det bara förlorare. Det gäller både målsägarna och de åtalade. Och det gäller faktiskt oavsett utgången. För de åtalade kommer alltid att bli ihågkomna som de som orsakade 63 unga människors liv.
Thomas Bodström, målsägarbiträde vid brandrättegången i Göteborg. Reporter var Daniel Rundqvist.
May 2000. En positiv rapport om ekonomin i Sverige.
Det blir bara bättre och bättre för de svenska hushållen. Enligt Handelsbankens nya prognos, som är den mest optimistiska hittills, blir tillväxten hela 5% i år.
Och Arbetsmarknadsstyrelsen rapporterar också om en ljusnande framtid. Arbetslösheten sjunker och de senaste 4 åren har sysselsättningen ökat med 271 000 människor. En så kraftig ökning har Sverige inte haft sedan 50-talet.
Grönskan spirar. Hela det svenska näringslivet är på väg ut i full blomning. Chansen att nå regeringsmålet på en 80-procentig sysselsättning av befolkningen år 2004 är mycket goda. Tillväxten är i klass med expansionen i mitten på 50-talet. På vissa håll råder redan idag brist på arbetskraft.
Det som har hänt under sista halvåret är en markant ökning av ute i näringslivet. Och det är tillverkningsföretag och underleverantörer främst då. Men även inom vår trädgårdsnäring.
Det är inte bara AMS som är positiva inför framtiden, även finansvärlden. På Svenska Handelsbanken förordar man en räntehöjning för att inte marknaden ska bli överhettad och rasa samman. På Ekerö är man bekymrade. Företagarna är beredda att göra nästan vad som helst för att locka ut personal till öarna.
Det finns företag som också funderar på att försöka göra någonting åt infrastrukturen då. Och någon tanke har fötts om att man kanske måste börja bygga personalbostäder. Man har alltså möjligheter och man har önskemål om att expandera och kan inte göra det. Så då kan det ju också sluta ganska illa.
May 2000. Israel och Libanon.
Spänningen stiger inför Israels tillbakadragande från södra Libanon som ska ske senast den 9 juli. Strider förekommer nästan dagligen. Idag anföll Hezbollah-gerillan israeliska posteringar och Israel svarade med flyganfall och artilleribeskjutning av gerillabaser i södra Libanon.
Oron är stor på båda sidor om gränsen inför den israeliska arméns tillbakadragande från södra Libanon. På den israeliska sidan, i staden Metulla, kommer befolkningen att i framtiden leva 10 meter från Libanon, där den av israelerna så fruktade Hezbollah-gerillan kan agera i stort sett helt fritt när israelerna drar sig tillbaka. På andra sidan, i den av Israel ockuperade så kallade säkerhetszonen, lever befolkningen också i skräck. Där har människorna skilts från Libanon och lever istället under och tillsammans med SLA-armén, det vill säga en libanesisk militär enhet som samarbetar med Israel. Befolkningen överlever genom att arbeta inne i Israel, men betraktas av Hezbollah-gerillan och även av andra libaneser som förrädare. I 22 år har Israel ockuperat södra Libanon. Under den tiden har många människoliv spilts i striderna mellan den israeliska armén och Hezbollah-gerillan. Gerillan har låtit sina Katusha-raketer regna över byarna i norra Israel och israelerna har svarat med flyganfall och artilleribeskjutning. Civila på båda sidor har blivit offer. Hezbollah betraktar det israeliska tillbakadragandet som en seger. Situationen har faktiskt jämförts med när USA tvingades bort från Vietnam. Gerillan gav inte upp i Vietnam och gerillan ger inte upp i södra Libanon. I båda fallen har hemopinionen tröttnat och vill få ett slut på kriget. I USA för 25 år sedan, i Israel idag. För att undvika en ny katastrof i området står nu hoppet till FN. Att FN ska kunna övervaka området och hålla isär de gamla fienderna. Nu finns 1500 FN-soldater i södra Libanon, men det krävs ytterligare 7000. Risken för en fortsatt mänsklig katastrof är mycket stor om Israel drar sig tillbaka utan att man har en övergripande fredsöverenskommelse där också Syrien finns med. Syrien styr idag indirekt Libanon.
Förhållandet Kina och Taiwan den 20 maj 2000.
Utrikes nu. Taiwans nya president Chen Shui-bian svor idag presidenteden. Relationerna med fastlandskina är mycket spända. Sen Chen Shui-bian under hela sin valkampanj talat om att Taiwan måste bli självständigt från Kina. Men i sitt installationstal var han försiktigare än tidigare.
Den tv-sända ceremonin från Taipei följdes noga på andra sidan Taiwansundet. Skulle Chen följa anvisningarna från Peking, skulle han tala om ett enda Kina i sitt installationstal. Efter att ha svurit presidenteden framför bilden av den kinesiska republikens grundare Sun Yat-sen, höll så Chen Shui-bian sitt första tal som president.
As long as the CCP regime has no intention to use military force against Taiwan, I pledge that during my term in office, I will not declare independence.
Chen talade aldrig om ett Kina. Men han slog å andra sidan fast att Taiwan inte strävar efter självständighet. I Peking var omdömet ändå icke godkänt efter Chens första tal. Läget har länge varit spänt mellan den kommunistiska ledningen i Peking och örepubliken Taiwan. Medan fastlandskina fortsätter att vara en enpartistyrd diktatur har Taiwan under år av stark ekonomisk utveckling även tagit viktiga steg mot demokrati och öppenhet. Och medan Peking, som redan tidigare tagit tillbaka Hongkong och Macau, nu vänder blickarna över sundet, tycks Taiwans strävan tvärtom vara att markera större oberoende. Chen Shui-bian sa att han inte strävar efter självständighet i sitt tal idag. Men han talade heller inte om ett enda Kina, vilket sannolikt innebär fortsatt spänd dialog mellan Peking och Taipei.